Jag sa att jag skulle tala lite om blodet. Och du kanske har hört i närradion, jag talar ofta om blodet och jag säger Jesu Kristi Guds sons blod rena från all synd. Först centrera då i offret Jesus så att det verkligen är Guds son. Om Jesus inte hade varit Guds son så hade hans blod inte kunnat rena. Men det behagade honom att slå, det behagade Gud att slå honom med krankhet och överlasta våra bördor på Jesus då. Det var allt gjort för vår skull. Och eftersom han ingen synd hade så var han den som kunde borttaga världens synd. Som vi vet så kan vi ju inte rena något med något orent utan det måste vara rent. Och han kommer då som ren och bär hela världens synd och får uppleva lidandet som är något oerhört och kolossalt. Du kan tänka dig allt vad den onde belastade honom med och all tänkbar plåga kom över denne Jesus. Och vi tycker kanske många gånger att vi accepterar då lidande om vi har varit dumma på olika sätt. Och det är ju riktigt. Då ska vi acceptera lidandet som följer och den tuktan. För det är rättfärdigt att så göra. Men för Jesus var det annorlunda. Det var ju för vår skull. Hur många gånger accepterar vi lidandet för varandras skull? Frågar vi oss då. Och han som ingen synd hade gjort blev gjort till synd för vår skull. Vi som människor säger vi, ja det var inte mitt fel, det var hans. Och så vill vi inte på något sätt uppleva plåga och lidande. Men om vi alltid flyr plågan och lidandet, om vi flyr detta att ödmjuka oss, vi vill inte på något sätt ödmjuka oss, ja då kommer vi ingen vart i vårt kristna liv. Det är när vi ödmjukar oss som vi kommer långt då. Vi kommer så långt så att vi kan avlasta varje börda och alltid vara trygga oavsett de yttre situationerna. Om du ser då på tjurars och bockars blod som man i tidigare då använde sig av så kunde det rena till yttre mening. Men Kristi blod når hjärtats innandömen och du ser Guds visdom där. Hjärtat pumpar blodet och Kristi blod når ända in i hjärtrötterna. Och förvandlar människan istället för att gång efter annan då renas på grund av då tjurars och bockars blod och hur man då hade dessa ceremonier så kan vi en gång för alla komma till Gud och uppleva pånyttfödelse, en total syndaförlåtelse. Och sedan, hur gör vi då sedan? Det där var ju, det här prästerna var ju också behäftade med fel och behövde dela av den här reningen. Men hur gör vi sedan när vi en gång har kommit till Jesus? Ja, det menar vi ska leva i förnyelse. Och du kan också där se Kristi blod utföra sitt verk. Den som ödmjukar sig kommer till Herren och ny och får uppleva förnyelse. Och riktigt jäms med hjärterötterna många gånger. Och all den där belastningen av allt det orätta, den är borta. Och du upplever återigen glädjen i den heliga ande och Guds rika kärlek. Så att vi får inte se vandringen med Jesus som att vi avgör oss. Och det är som en punktinsats och sen var det slut där. Utan vi som följer då Herren och söker Guds vilja i våra liv, vi upplever våra brister och vi går med dem till Jesus också fortsatt. Och Kristi blod renar också i fortsättningen. Och man får tänka som så att om du exempelvis har misslyckats så får du inte kasta allt över bord. Utan du får gå till Herren och ödmjukt tacka Herren för förlåtelsen och nyo. Att förnyas, det är att förnyas i kärlek, i sanning och återigen uppleva den där totala tryggheten. Du vet när det sker någonting som vi känner oss dömda för och vårt samvete dömer oss så upplever vi att vi behöver få bort det där. Och då kan vi gå till Jesus. Och det finns troende som har varit troende väldigt många år. Men som har tappats oerhört därför att de inte har rannsakat sig. Och ofta gör människan så att hon ser på det som är långt tillbaka i tiden, det hon upplevde. En känsla, en andlig upplevelse eller någonting som hon liksom bygger vidare på utan att själv vara med i nutid och leva i förnyelse. Det är hur det är idag det är frågan om. Och vi ska alltså rannsaka oss hur det är idag, inte hur det var för 10 år sedan. Så att då skulle jag också kunna lasta upp en väldig mängd upplevelser. Ja, 10-20 år sedan och långt tillbaka år efter år och säga jag upplevt det och det och det. Men det kan jag inte göra, utan jag måste rannsaka mig idag. Hur hör det idag? Det är det som gäller. Idag. Och det står skrivet, lever vi så lever vi för Herren. Och det är inte frågan om att i dåtid lever vi för Herren, utan vi ska göra det i nutid. Och då måste vi ödmjuka oss om vi ska lyckas med det konststycket. Så får vi gå till Herren med allt. Och vi får inte bli så stora så att vi inte längre orkar eller anser oss behöva säga förlåt. Utan där finns alltid anledning till att säga det där lilla ordet som har med sig så stora möjligheter. Känner du något ord som har med sig så stora möjligheter som det lilla ordet förlåt? Det är fantastiskt. När syndaren kommer till Kristi kors och säger förlåt, då betyder det lilla ordet att himmelens dörr öppnas och Kristi blod utför sitt underbara verk. Om det nu sker då hjärtligen, så att människan alltså i hjärtats tro ber om förlåtelse, så att det inte bara blir något man säger utan något man menar hjärtligen, då händer det saker och ting. Och det är det som är skillnaden mellan att säga något och att själv vara med i det man säger. Förstår du? Så det inte blir bara som tomma ord, utan vi är med i det vi säger. Och då får vi också uppleva att vi får vara med Herren. Att bli friköpt. Det var ju detta som människorna behövde. Och så sänder Gud sin son till denna världen. Och visserligen, världen ser i stort sett likadan ut och människor lever i synd och det är en väldig orenhet sista tiden som också tilltar på alla möjliga sätt, och människor upphöjer dem som lyckas hitta på något nytt sätt att ännu mycket mer orena sig och så vidare. Det är en svår tid både vad det gäller kläder och göranden och hur människor umgås på ett orent sätt, och andemakterna är på ett fruktansvärt sätt verksamma, trots att Jesus har kommit då, han som kom för att bortlyfta världens synd. Och om vi ser i det stora hela så tycker vi att synden synes ju vara kvar. Ja, men inte hos dem som avgjorde sig. Och han har borttagit världens synd, så att var och en som kommer till honom och låter rena sig i Kristi blod, i Jesu blod, får också uppleva detta att synden är borttagen och får så uppleva Guds gemenskap. Så att det är fortfarande unikt att vara frälst. Och det är någonting som vi måste sätta väldigt högt. Vi kan bli helade. Det kan vi bli många gånger. Jag vet inte hur många gånger vi har bett för våra barn. Och de blir ständigt helade från allt möjligt. Men just det att vara frälst, det är det som är det högsta och största. Och är vi det, så orkar vi med lite krämper också, och vi blir inte bittra på Gud om vi har ont i någon fot ibland eller vi har kanske någonting värre, utan vi ser det som högst att vara förlåten. Och kärleken prövas, så som tron prövas, så prövas kärleken till Gud. När vi syndar så brister vi i kärlek, liksom naturligtvis i tro. Tron är verksam genom kärleken. Och vi känner av bristerna. Om vi är andlig så känner vi av våra brister. Och vi behöver inte så mycket få den påpekade. Men om vi har hamnat i mörker så behöver vi ledas rätt. Och då behöver vi få upplyst hur det är med oss. Då synes vi inte veta själva hur det är. Men är vi känsliga för Guds ande så vet vi hur vi är. Vi vet till och med hur människor tycker om oss. Och vi känner gemenskap med en del, återigen, inte med andra. Och vi får uppenbarat för oss det ena med det andra. Men det viktigaste är att vi själva, genom självransakan och i ljuset av Guds ord, ransakar oss hur det är med oss. Det är alltid lättare att se att Andersson och Pettersson och Lundström har gjort det och det. Men att se oss själva i ljuset, det kan vara svårare. Så att någon som har det jobbigt och tappat friden och allt kanske ser andra människor som orsak till alltsammans och tycker att det hade gått bättre och bättre och det hade fungerat om inte den människan funnits och gjort det och så vidare. Men vi kan ju alla gå till Jesus. Vi kan gå till Jesus. Och det är Jesus som ger och är frid. Och vi får förlåta också där vi tycker att vi inte borde. Annars så skulle man kunna tänka sig så att då skulle Jesus säga att ja, det finns ju ingen anledning för mig att dö. För att jag har ju inget gjort i dem som syndar. Ska jag dö för deras synd? Men vi ser kärleken i detta utgivande. Den frågar inte efter något. Den ger. Och det är där skillnaden är. När vi har lärt oss att förlåta har vi blivit förvandlade. Där vi inte längre belastas av vad andra gör mot oss. Utan vi kastar det alltid av oss och ser på Herren. Och vi bär inte med oss någon bitter ande. Utan vi är fria. Men det är lätt gjort att vi kan bli stötta på människor. Och vi kan sarga både oss själva och andra. Och vi kan bära med oss det där. Och därför gäller det att söka rannsaka sig. Och vi får göra det allt jämt i ljuset av Guds ord. I Efesierbrevet 1, om du läser från den femte versen, så står där skrivet: Han har genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att vara hans barn, enligt sin vilja och beslut, för att den härlighet, den härliga nåd som ska prisas, som han har skänkt oss i den älskade i honom. Genom hans blod är vi friköpta, våra överträdelser är förlåtna i kraft av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och när vi ser detta i ordet att vi är förlåtna, så ska vi tacka Gud för detta och vara tacksamma över detta. Och därför blir det också ett förändrat sinnelag, så att Guds ande får grepp över våra liv. Vi blir kontrollerade och drivna av Guds ande. Guds barn drivas av Guds ande, med andra ord av Gud själv. Men om människan står emot den helige ande, så blir det väldigt svårt för henne att bli ledd av Gud. Både i de olika situationerna och överhuvudtaget i sitt liv. Den som inte har Kristi ande hör inte honom till. Vi måste ödmjuka oss och söka Guds ledning, Guds vilja i våra liv. Du ser på de gamla profeterna, du ser på David, du ser dessa som i rättfärdighet tjänade Gud på olika sätt. Och du ser hur människor har offrat för Guds verk och hur människor har offrat både av tid och pengar och av ägodelar. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren, ska vi säga. Så att ingenting får bli så dyrbart så att Herren inte har ingång och tillgång till detta. Utan vi lever ju i gemenskap med Gud om vi är nya skapelser. Och vi får inte göra som så att Jesus får vara med ibland, men vissa tillfällen får han inte alls vara med. Utan han är ju alltjämt vår herde och han måste få vara med överallt, så att vi inte gömmer någonting för Gud. För det är ju en omöjlighet. Våra överträdelser är förlåtna i kraft av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och genom Kristi blod så är vi alltså köpta, friköpta. Istället för att vi ska vara köpta av världens gunst och upphöjelse, som många människor är. De är så mycket för världens gunst och upphöjelse så de vågar inte överlåta sig och erkänna Jesus. De är rädda för hånet och föraktet i världen och ifrågasättandet när de har tagit ställning för Jesus. Och därför så blir de som fega utanför Guds rike. De blir utanför denna underbara nåd som de kunde ha fått till skänk som de hade haft mod. Det har behagat Gud att låta hela fullheten bo i honom, alltså Jesus, och genom honom försona allt med sig. Sedan han hade skapat frid genom blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Och det kan läsa om i Kolosserna 1 och från 19 versen. Det sker något underbart i våra hjärtan, men det sker också i himmelen. Tänk, det blir glädje bland Guds änglar när en syndare omvänder sig och bättring söker Gud. Då börjar änglarna glädjas. Och vi kan skapa glädje i himmelen samtidigt som vi upplever glädje i våra hjärtan. Det sker i himmelen, det sker på jorden. Och att vara friköpt genom Kristi blod, det är ingen hemlighet i himmelen. Och det ska heller inte vara en hemlighet på jorden. Och med det vill jag säga att när du överlåter ditt liv i Jesu händer, låt det inte vara någon hemlighet för dina närmaste, dina arbetskamrater och alla dessa. För annars så kommer den där underbara upplevelsen som du hade snart vara borta. Därför att du tillslöt din mun, du blygdes för Herren. Och då ska du heller inte förundras över att du inte får den där stora friden och glädjen som nyss upplevelsen skänkte dig. Man får inte blygas för honom som gav sitt liv för oss. Utan var frimodig, ställ dig till Herrens förfogande och ta vad det kan kosta. Ibland kan det kosta mycket. Hela anseendet blir raserat, men bara på jorden. Du skapar glädje i himmelen samtidigt som ditt anseende blir raserat på jorden och du blir så ifrågasatt på olika sätt. Men Guds välbehag vilar över dig. Och du tycker du har egentligen väldigt bra. Du har det så skönt och lugnt i hjärtat. Så att vad människor säger får du inte låta dig styras av. Och det får inte upplevas på ett sånt sätt så att man i rädsla gör istället den ondes och människors vilja istället för då Guds vilja. Men många människor är bundna på grund av att det inte helt enkelt har kuraget att bekänna Jesus. Har du mod att bekänna Jesus? Har du mod att följa Jesus? Har du mod att göra det ena och det andra i Jesu namn och bli ifrågasatt? Då kommer också Guds välbehag att vila över dig. Och har du tro för saker och ting så kan du vandra i tro. Och du kan uppleva så Guds ljus och Guds ledning i ditt liv. Det som sker i tro, det är ju Gud till behag. Om vi ska leva Gud till behag, vi ska tro. Vet du vad det är som behagar Gud väldigt, väldigt? Ja, det är när vi tror. Till och med Jesus prisade en gång. Oj, jag har inte funnit sån tro i Israel. Det är något underbart. Gud tycker det är något underbart med tro. Och har du tro så har du möjligheten att alltjämt också uppleva Gud genom den tro du har. Och det handlar ju naturligtvis om avgörelsen och att söka Guds fullkomliga vilja. Gud har ju förutberett goda gärningar för att vi skulle vandra i den då. Men ofta så vandrar människan sin egen själviska viljas väg och blir en självisk avgudadyrkare och gör sin vilja. Men vill inte på något sätt göra Guds vilja, vill inte ödmjuka sig. När vi ödmjukar oss blir till ingenting. Då har vi möjlighet att både ledas av Gud och göra Guds vilja. Och då har vi också möjlighet att kasta av oss varje sargande börda. Därför att Jesus är Herre och det betyder mest. Du får inte ge så mycket betydelse åt vad människor säger, för då kommer du inte orka med att vara troende och följa Herren. I skolan blir hatade av alla för mitt namns skull, säger Herren. Det är ju för hans skull som alla dessa fornkristna fick uppleva lidande, förföljelse, piskslag och fängelse. Ja, där var många plågor satta på dem. Men det lärde sig detta, att de kunde ta fattigdomen och plågan på rätt sätt. Liksom de också kunde ta när de ibland hade överflöd, så inte det gick åt huvudet. Utan det fick inte vara fattigdomen som ledde dem och plågorna som ledde dem in i bittra tankar och sådant. Och inte heller rikedomen som gjorde dem övermodiga.
Ja, det fattas några ord här i inspelningen, men vi fortsätter att lyssna.
Förstår varandra. Och de ger också tid naturligtvis för varandra. Och allting tar sin tid. Och vi snålar ofta med vår tid. Mycket vad det gäller Herren, bönetiden. Och vi vill ha stor välsignelse, men vi är snåla med oss själva. Att ge tid åt Herren, det är att skänka sig själv av sin tid. Och många gånger så nyttjar vi tiden i själviskhet istället för att Herren finge höra böner från våra läppar, från vår mun. Böner för vår nästa, och att vi kan glömma oss själva ibland och tänka på varandra och andra som har det svårt. Så vi inte är så centrerade i oss själva, utan vi centreras i Herren. Jesus tänkte inte på sig själv. Han kom som en tjänare gestalt. Han ödmjukade sig in till döden på korset. Hade han tänkt på sig själv, som människor vanligen gör, då hade han flytt lidandet som människor vanligen gör. Men han ställde sig till Guds förfogande till 100%. Tog det lidande det kostade honom för att avlyfta bördan världens synd. För att bringa frälsning till människor som vandrade i mörker. Han tänkte inte på sig själv. Han tänkte på dig och mig. Och det är det sinnelaget som han vill lära oss. Och samtidigt som vi lär oss detta, så tror jag att vår egen betydelse, den minimeras, så att vi har svårt för att bli sargade någon längre tid av, eller överhuvudtaget många gånger, av vad människor säger och tycker och allt det där onda. Vi bär inte med oss någon oförsonlig ande, trots att vi ser och får uppleva många människor som är svåra mot oss. Så vandrar vi i förlåtelse, därför att vår betydelse har nedtonats. Vi må försaka oss själva och ta korset på, och så uppleva korsets kraft var dag, och så uppleva Herrens ledning var dag. Det är en väldig kraft i en Kristi blod. Vi är ett förbundsprogram som talar just om Kristi blod. Det var ett bra tag sedan nu. Och på morgonen så kom ett tacksägelseämne. Det var en man som var så förkrossad. Han hade upplevt en sån oerhörd välsignelse på i den här enkla bönen vi hade då. Och han sa, ja, det är en väldig kraft i Kristi blod. Men sättet han sa det på, det sa allt. Några ord, några meningar, det sa allt om vad underbart han hade fått uppleva. Det lyfter verkligen av bördor när vi ser det på rätt sätt. Evangelium är en underbar kraft till frälsning för var och en som tror. Ja, och när vi vill uppleva kraft, så får vi gå till Herren i vår kraftlöshet. Det som bidrar efter Herren hämtar ny kraft. Angående nu olika ting som man hade för sig i långt tillbaka i tiden i det gamla förbundet då. Och vi jämför det då nu då vi lever under det nya nådesförbundet då. Vi ser Jesus som redan kommen. Så kanske du ställer dig frågan, ja, men Jesus kom ju inte förrän efteråt för att dö för det. Och jag säger retroaktiv frälsning, frälsning både framåt och bakåt finns i Jesu namn. Och det viktiga är att människor sökte Guds vilja, så att det finns de tillbaka i tiden innan Jesus kom och dog för dem som blev räddade på grund av vad han i framtiden skulle göra. Och vi ser Jesu död liksom bakom oss, och vi ser vägen fri framåt på grund av detta, vad han i gången tid har gjort för oss ett par tusen år sedan. En fullkomlig och härlig frälsning. Så det är inte tidpunkten där frågan om då närmast när Jesus offrade sig, utan det är frågan om hur människornas ställning var inför Gud då och hur den vår ställning är idag. Men Kristus har kommit som överstepräst för det kommande goda, står det. Han gick genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med människohänder, det vill säga som inte tillhör den skapade världen, inte med blod av bockar och kalvar, utan med sitt eget blod gick han in i helgedomen en gång för alla. Och den återlösning han vann gäller för evigt. Blodet av bockar och tjurar och askan av en ko stängt på människor som har blivit orenade kan helga dem så att deras yttre renhet blir återställd. Hur mycket mer skall inte Kristi blod, hans som genom evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi blir i stånd att tjäna den levande Guden. Det kan du läsa om i Hebreerna 9 och 11. För att bli i stånd då att tjäna den levande Guden så måste man vara renad i Kristi blod och ha ett rent samvete inför Gud och predika av ett rent samvete. Och inte på något sätt söka föra fram och föra fram något som inte är gudomligt och inte är rättfärdigt. Och om samvetet inte är rent och människan hindras på grund av att hon helt enkelt inte förstår vad hon talar om, så vandrar, talar hon, men hon är i mörker och förstår inte, har inte den där smörjelsen. Och det finns ju naturligtvis åtskilligt bland prästerskapet som inte är födda på nytt och inte förstår vad det handlar om, utan det är ceremonier, och det har blivit det som har blivit det viktiga, och det har blivit gudstjänsten, men hjärtat hänger inte med, och då är det en form av tjänande som lika gärna då kunde upphöra för att människor skulle söka då upp dessa som är födda på nytt och som har mottagit Guds kallelse och inte ser det bara som en tjänstligt arbete. Nå, i alla fall, att tjäna Gud är inget vanligt arbete. Som när du smäller igen portföljen och går från kontor och hem, så är det slut på jobbet, och då kan du ägna ena. Men det andra, utan också på fritiden och allt jämt, så tjänar vi ju Gud på olika sätt. Och vi har Herren med oss. Och det är ju en arbetsgivare som ser oss alltid. Din arbetsgivare på jobbet ser ju inte dig när du har tagit bilen och åker hem. Men Herren, han ser när du tar bilen och åker hem också. Och det är där skillnaden går naturligtvis. Och vi har ju, ja, vi har våra brister, men vi får inte ha en sån omsorg om köttet så att vi tappar bort ödmjukheten och tron och lider skeppsbrott i tron. Vi ska ha omsorg om den andliga människan, den inre människan, vars seger är så oerhört betydelsefull, så det betyder evigt liv för oss. Men om vi har omsorg om köttet och om oss själva och själviska, och istället för att ha omsorg och Guds omsorg om den andliga människan, och som då åstadkommer Guds frukta. Den som har omsorg om köttet handlar då istället kötsligt och är inte andlig. Och när vi är födda på nytt så ska vi vara andliga människor. Och det är många gånger som vi istället då är oandliga, men att, som jag nämnde i början här, så får vi gå till Jesus, och vi får inte förhärda våra hjärtan mot den helige ande. Se på Stefanus, vilket tal han höll för dessa religiösa som hårdnackat stod emot den helige ande. Men se också på honom att det här tillsynes hårda talet var inte framfört utan kärlek, utan han ber Gud förlåta dem, och han dör. Han skådar någonting underbart och sedan så avsomnar han. Utan ibland så är det predikningar som kan vara väldigt kraftiga. Och jag tror att de kraftiga predikningarna behöver den största kärleken. För det blir kanske det mesta ifrågasättandet. Men om vi bara talar för att rädda ansiktet, då tror jag vi har svårt för att rädda människor. Och då tror jag inte vi har någon kärlek till dem överhuvudtaget. Gud har inte kallat oss till att svärma runt människor och försöka vinna den för oss på något sätt av i falsk ömhet och för oss själva. Utan vi ska ju predika med makt och myndighet och frambära det som Herren lägger på vår tunga. För att så söka vara till frihet och frigörelse. Det får inte bli en sorts innegrupp som inte bryr sig om alla dessa andra människor heller. Utan vi får söka vinna människor för Gud. Vi är satta till det. Gå ut i hela världen och predika evangelien för allt skapat. Den som tror om blir döpt skall vara frälst. Och när någon upplever sig kallad av den levande Guden, då ska hon svara ja och inte förhärda sitt hjärta. Och det kan gälla också efter att du har varit frälst länge. Så kan Gud naturligtvis tala till dig. och du upplever att du har brustit i kärlek, i tålamod, och du har brustit i Guds fruktan, då kommer du till Herren och så får du uppleva underbar frid och du får uppleva Guds kärlek och nyo. Jesus är ingen hård herde, han är en god herde som leder på ett underbart och gott sätt. Om man då tillrättavisar en äldre person så får man inte göra det på samma sätt som den yngre, utan det får tas med väldig försiktighet. Och det är väldigt olika hur människor behandlas. Det är liksom inte en lag som att alla pang, bom, lika. Utan man måste möta människan i hennes nöd. Gråt med dem som gråta, gläds med dem som glädjas. Om någon har sorg så kan du inte komma in i det huset och leva om och glädjas bara. För det blir väldigt, det är väldigt ofint och du når inte dennes hjärta. Man måste söka möta människan i situationen. När du blir sjuk så söker läkaren upp din sjukdom i din kropp på alla möjliga tänkbara sätt. Han står i böcker och han använder sin kunskap och det blir fotograferande röntgen och vad det kan bli. Och söker rätt på din sjukdom och så får rätt på det. Och det kan vara ett långt jobb. Det kan ta många veckor, du får gå flera gånger. Ibland så kommer du inte underfund med vad det var som sa att du är sjuk, så hittar de inte sjukdomen. Men ofta så hittar de ju sjukdomen och vad det är då för något fel på det. Och Jesus vet om oss och vet hur vi har det. Det är inte frågan om att han behöver söka länge för att hitta bristerna hos oss. Utan det är väl snarare så att vi har svårt för att ödmjuka oss och erkänna bristerna som vi många gånger tydligt vet om. Men människan kan också genom förhärdelse hamna i mörker så hon inte ser sina egna brister som alla andra ser. Och som jag sa så kan det vara väldigt lätt för andra att se våra brister, men vi själva har svårt många gånger att se det. Och ibland är det mörkret som hindrar och förhärdelsen. När människan förhärdar sig mot den heliga ande så går hon miste om ljuset från anden och miste om att vandra i ljuset och miste om detta att kunna skåda in i sig själv också. Det finns ju olika gåvor, andebedömningar och sådant, men nu talar jag inte om det, utan kan säga att för den rena är allt rent, för den orena är fortfarande allt orent. Och om ljuset har nått oss så ska vi söka följa det istället för vår egen själviska vilja och vår egen själviska självgodhet. Vi kan ju inte med den självgodheten komma in i himmelen på något sätt och berömma oss av oss själva på något sätt. Den som vill berömma sig, berömmer sig av Herren. Gud som är fridens källa har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. När du tror att Jesus har uppstått från de döda så tror du också att han giver dig syndernas förlåtelse och så får du också uppleva detta. Du bygger absolut inte på din egen perfektionism och förmåga. Du bygger på vad Jesus har uträttat. Du ödmjukar dig i ditt hjärta. Och människor kan leva väldigt skötsamt och fint men ändå med hjärtat bortvänt från Gud. Och då lever människan ändå i mörker. Så att vi kan inte bygga på att vi till det yttre söker vara perfekta på olika sätt inför människorna. Utan Gud vill mer. Gud vill in i hjärtats innandöme, in i människans djupaste väsen. Inga hemliga rum, utan där Gud vill in. Och så vill Jesus bli Herre. Och du ser dessa religiösa på den tid då Jesus vandrade på denna jord. När han talade med dem så talade han om just detta. De hade en sorts yttre religiös religion och en sorts yttre renhet. Men det hade icke Guds kärlek invärtes i sig. Hjärtat var inte med, det var bortvänt från Gud. Deras gudstjänande var ofta, det ville bli hälsade på torgen. Det ville på olika sätt bli upphöjda av människorna. Det var själviska, det var själiska och det var centrerade i sig själv. Men Jesus talade rakt in i deras samveten, in i deras hjärtan. Och de blir ju många gånger väldigt, väldigt rasande. Jesus kommer med någonting underbart, någonting nytt. Han kommer för att upplyfta syndaren, den kraftlöse, den dödssjuke. På ett plan där de bara behöver säga ja och bli härligt frälst. Vilken ceremoni, den bästa av alla. Ja. Och tänk att vi kan komma så idag. Vi kan komma till Jesus som många kom. Många bar sina lama, sina sjuka till honom. Blinda ropade till honom och fick svar. Han öppnade deras ögon. Han mötte dem i deras nöd. Och människan utan Gud vandrar i mörker. Hur mycket hon än ser och hur skarpsynt hon än är, så vandrar hon i mörker. Men när evangelieljus uppgår i hennes hjärta, då frågar hon inte längre, utan då vet hon vad det är frågan om. Hon har fått frid i sitt hjärta, hon är frälst, hon är född på nytt och hon vill följa Herren. Hon upplever Guds kärlek. Gud är kärlek och inte bara kunskap. Och därigenom så ser vi ofta hur vi kan på ett lätt sätt ska skilja ut det där kunskapslärorna som förvirrar många människor. Det är väldigt massa kunskap av olika snurrig, mycket snurrig kunskap och mycket egendomligheter. Det finns ingen kärlek. Men Guds ord säger att anden är kärleken. Och många av dessa kunskapslärare, det behövs egentligen ingen ödmjukhet överhuvudtaget. Man uträttar någonting, lär sig någonting och beter sig på ett visst sätt. Och får naturligtvis vissa sensationer att ske. Men det finns ingen verklig trygghet, verklig kärlek. Och Gud som är kärleken skänker oss kärleken. Gud utgjuter kärlek genom sin ande i våra hjärtan. Och vår ande vittnar med Guds ande. Och vi vet att vi är Guds barn. Anden kommer med vissheten. Guds gemenskap. Det blir gemenskap. Och det är detta det är frågan om hela tiden. Gemenskap med den levande Guden. Vandringen med Gud. Hur är det? Ja, många gånger så är det ju så. När vi vandrar att vi kan snubbla. Men då gäller det att komma rätt igen. Och det så fort som möjligt innan förhärdelsen tar vid och gör människan hårdare kanske än hon var innan. Det finns plats alltjämt för ödmjukhet och att stilla sig inför Gud. För att så få ut kraften i Kristi blod. Tänk att det finns en underkraft verksam här ikväll. Tänk att Jesus, han är här. Han som är frids förste. Han som giver frid. Han som är den störste av kungar, han är här. Halleluja. Tack Jesus. Han vill lära oss att tjäna sig. Petrus säger, med vilken lösepenning blev ni friköpta från det meningslösa, den meningslösa livsföring som ni hade ärvt från era fäder? Ni vet väl att den inte bestod av förgängliga ting, av silver eller guld. Priset var det dyrbara blodet av ett lamm utan fel och lyte, nämligen Kristus. Många ser bara lammet, men inte Kristus fortfarande. Men det pekar på Kristus. Till detta var han visserligen utsedd före världens skapelse. Men först nu vid tidens slut har han trätt fram i världen för er skull. Han kom, han sågs och han segrade. Om vi vill ha seger i våra hjärtan så handlar det inte bara om kunskap. Kunskapen uppblåser. Men Gud vill någonting mer med oss. Gud vill förändra sinnelag och gemenskapen, kärlekens Gud kan vi inte ha om vi förhärdar oss mot Guds rika kärlek och inte ödmjukar oss. Det finns oändligt mycket att vinna. Men det finns också väldigt mycket att förlora. Det beror på om vi säger ja eller om vi säger nej. Hur är det? Vill du segra eller vill du förlora? Du kan segra i Jesu namn, han som har övervunnit allt det onda. Nu ska vi be tillsammans. Vi säger helt enkelt ja till Jesus. Halleluja. Vi reser oss och tackar Herren tillsammans. In bolo rossombri vidu Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Vi prisar dig Jesus. Vi tackar dig Herre för det dyra blodet som renar från all synd. Tack att vi får komma med oss själva till dig, med alla våra brister, alla våra tillkortakommanden. Du, Herre, rensar rent i våra hjärtan, i våra liv. Halleluja. Med detta enda fullkomligt offer helgar du oss. Halleluja. Vi tackar dig, Jesus, för Kristi dyra blod som renar och helgar. Halleluja. Tack, Jesus. Vi prisar dig, Herre. Du är här för att välsigna. Du är här för att giva av din kärlek. Tack, Jesus, att du giver läkedom för sår. Ja, för sår på kroppen och för hjärtesår, för alla slag av sår. Tack, Jesus, vi prisar dig, Herre, för att du förnyar i helig ande. Tack för löftenas förbund, för nådes förbundet. Tack, Jesus, vi prisar dig, Herre, för försoningsblodet. I bolorosom brivido Jesus. Halleluja, tack, Jesus. Vi upplever nu den helige ande. Tack, Jesus, att vi får komma tomma, intiga, inte till oss själva, men du uppfyller oss med din ande. Tack, Jesus. Tack, Herre, att du låter läkedom och glädje och frid strömma till oss. Tack, Jesus. Halleluja. Tack att du lägger dina sårmärkta händer på det sjuka. Du välsignar oss. Vi prisar dig, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus.